Det har blivit dags för månadens ansikte i september och det är en riktig legendar. Bengt Lindqvist. Bland mycket annat har han varit förbundsordförande i SRF och som biträdande socialminister blev han på 80-talet Europas första blinde minister. Och senare också FNs speciella rapportör i handikappfrågor. Vår reporter Helena Frank har träffat honom och så här ser han ut.
Ja, jag är ju en synnerligen vacker man naturligtvis, det måste man ju säga. Nej, skämt åsido. Jag har varit 1,90 lång, eller relativt lång alltså. Och ja, var mörk en gång i världen, nu är jag väl grå om jag har några tår kvar. Jag har skägg, det har jag haft ända sedan jag var ung. Rätt normalt byggd, jag är inte särskilt korpulent tror jag. Jag väger väl en 85 kilo bara.
Och det här gråvita håret finns kvar på sidorna men inte så mycket uppe på huvudet. Och så är skägget av typ skepparkrans, kan vi väl fortfarande kalla det, va?
Ja, det tycker jag.
Ja. Men jag har sett bilder från 70-talet när den där skepparkransen var väldigt mycket yvigare.
Ja, och svartare.
Ja, dessutom. Var är vi någonstans?
Vi är på ett café vid Stadshusplatsen i Nynäshamn. Och jag bor numera på Tore utanför Nynäshamn som tillhör Nynäshamns kommun. Det gör vi, Gunnar och jag, min fru och jag. Vi bor där sedan, vad blev det, 12 år tillbaka.
Och det är någonting med öar som hör ihop med Bengt och Gunn?
Ja, i varje fall så är det havet, närheten till havet som är väldigt attraktivt för mig. Och det hänger samman med min barndom. Jag är uppfödd i Helsingborg och tillbringade somrarna på en underbar plats precis utanför centrum som heter Hittarp. Där vi badade och åkte båt och det fanns fiskare som levde på att fiska på den tiden på 40-talet. Och det där har suttit i så att jag älskar havet och det är det som har varit attraktionen.
Men det finns faktiskt en ö till i paret Lindqvists liv, nämligen Gran Canaria. Där tillbringar de ganska mycket tid och de åker alltid till samma ställe.
Ja, det är på Puerto Rico som är vårt älsklingsställe. Det är alldeles ovanligt förnämligt väder. Det ligger liksom skyddat i en ravin eller dal med höga berg runt om och så öppet hav utåt. Och strandpromenader som är väldigt enkla och mycket kaféer och barer och sådant och ett trevligt folkliv.
Och ni hänger där ganska mycket, alltså sådär 3-4 veckor i stöten om jag har förstått
ja,
saker rätt.
Inte 4 men 3.
Okay.
Vi åker i november igen.
Hur hamnade det där från början då?
Det var nog ryktesvägen. Det var någon som berättade för oss att för er som börjar bli lite äldre och som inte tycker så mycket om att springa i massor av trappor och sådant så är centrum i Puerto Rico, det är alldeles platt och ända nere vid havet och väldigt tillgängligt. Och det var det som gjorde det och sen hittade vi världens hotell där som vi bor på och vi försöker få samma rum varje gång vi är där, för det är nämligen så att det rummet har en alldeles särskilt stor altan och då behöver man inte gå ner till poolen och så för att ligga och sola, utan det är en egen altan. Den är så stor så det fläktar lite grann där också, det är väldigt bra.
Och varje gång ni kommer dit så säger portierna, senior Lindqvist.
Ja, det gör de. De känner igen oss nu.
Om man får nämna herras ålder så nästa år blir du 80. Vad gör du nu för tiden? Är du liksom pensionär eller har du något uppdrag kvar?
Jag har ett efter ett har jag lämnat mina uppdrag men ett har jag kvar. Och det är ett internationellt människorättsprojekt. Det handlar om att förbättra övervakningen av funktionshindrades mänskliga rättigheter runt om i världen. Och vi började, man kan säga projektet började med en konferens på Almåsa och sen spred det sig så att idag är det ett stort och omfattande projekt. Och vi har hållit på i 12 år med utvecklingsarbete och ja, kommit ganska långt. Och just nu förbereder vi oss för en presentation i Genève för den kommitté som övervakar handikappkonventionen. Så det är ganska stort det vi gör just nu. Och det sysselsätter mig, men jag reser inte längre, det får mina kollegor göra. det av hälsoskäl så vill jag inte resa mer.
Men det projektet kan man ju säga, alltså det är en logisk fortsättning på dina andra internationella projekt tidigare.
Det är det verkligen.
Hur är det med lokala SRF eller något sånt? Är du aktiv
inte
där?
Alls.
Eller? Inte alls.
Nej. När jag lämnade SRF 1985 så bestämde jag mig för att man ska inte gå tillbaka. Och det har jag inte gjort när det gäller det just. Och inte till handikapprörelsen i Sverige heller.
Du kunde vara medlem men inte ha något uppdrag.
Medlem är jag. Och hittar de på några som jag tycker dumheter så ska jag nog höra av mig, det tror jag.
Bengts självbiografi heter Blindstyre och den finns både som talbok och punktbok och ljudbok, så vi ska inte referera innehållet i den här. Men där finns lite att spinna vidare på. Han skriver att när han var tonåring så kom det en dag folk från församlingen, alltså kyrkan hemma, och ville ge honom en rullbandspelare i present för att uppmuntra den unge Bengts studier. Och det var ju naturligtvis en jättefin present, men redan den tonårige Bengt kände här ett sting. Visst var det ett jättefint hjälpmedel, men presenten borde inte varit en present som välgörenhet, utan det borde ha kommit från samhället. Och det var här som engagemanget föddes.
Det var där, och inte bara där, utan det var ett litet stick så där, och sen var det mycket annat. Jag hade ju inte tillgång till några böcker överhuvudtaget när jag gick i gymnasiet, utan det var ju mina föräldrar och syskon som försåg mig med den litteratur jag behövde. Varje lördag förmiddag gick jag ner till min syster, så dikterade hon och så skrev jag av latintexter som vi skulle använda nästa vecka i skolan. Och så där höll vi på hela gymnasiet. Och det är klart att tanken får genom huvudet, ska det verkligen behöva vara så här? Ska jag vara ett sånt undantag? Sen blev jag ju reselärare och upptäckte att det var ju precis likadant för hundratals andra som gick ut i vanliga skolor, att vi saknade det stöd vi behövde för att kunna fullfölja våra studier. Så det var där det började.
Jag tänkte på det också. Hur gick det för dina systrar sen? Det är två äldre systrar, och som du sa så både de och dina föräldrar hjälpte dig jättemycket. Och liksom läste högt och sådär och läste in sen på den här bandspelaren då, så att du kunde i alla fall höra på läxorna när du ville. Du fick ju liksom mer uppmärksamhet och tid av era föräldrar än vad dina systrar fick.
Ja, min ena syster var 10 år äldre än jag. Och hon hade väl sitt på det torra så att säga, genom att hon gick handelsgymnasium och skaffade sig ett kontorsjobb och gifte sig så småningom. Och det var hon som dikterade latin för mig. Min andra syster däremot var 1 år äldre än jag. Och det är först i efterhand som jag har förstått att hon hade det nog ganska tungt. Därför att mina föräldrar ägnade sig så oerhört mycket åt att försöka klara mina studier. Hon gick bort tidigt, hon blev inte 50 år. Så Birgit, som hon heter, har jag aldrig kunnat prata med detta om detta med. Men det känns nu efteråt att det var säkert så, utan att jag begrep det. Jag var nog en ganska ytlig och framåt. Allt drev mig framåt. Jag reflekterade inte så mycket åt sidorna, tror jag. Och det var ju ett fel naturligtvis, men det var nog så.
Din hustru Gun, eller ja, hon blev ju din hustru sen. Jag tror ni gifte sig 1960, va? Kan det stämma?
Ja.
Och hon hjälpte dig också under studierna och både med att läsa in saker och överföra till punktskrift. Och det har hon jobbat med sen, mycket inom SRF. Så att hon har ju verkligen liksom levt med din synskada väldigt länge. Och nu har hon själv fått gula fläcken, som man säger, makulär degeneration. Så nu är ni två synskadade i familjen. Hur går det?
Ja, hon ser ju fortfarande väldigt bra enligt mitt sätt att se det. Men
om man jämför med dig så.
Ja, hon har slutat att köra bil. Ja. Och hon har mycket svårare för att göra det hon vill göra i trädgården. Vi har ju en jättestor tomt och klippa gräs och sånt med åkgräsklippare som hon har gjort hittills. Det är svårare för henne. Så jag märker ju att synen blir sämre och sämre, men fortfarande känner hon ju igen människor på ganska stort avstånd, har jag märkt, och sådär, så att vi klarar oss. Men genom att hon fick en stroke för några år sedan och en del följder av det, så har hon ju också färdtjänst nu, så att i och med att vi inte hade någon bil, vi har en mil in till affärerna i Nynäshamn, så det blev den förlusten väldigt kännbar. Men nu har vi ju reparerat det genom att vi har färdtjänst båda två. Vi pendlar här mellan hemmet och kommunen.
Bengt Lindqvist utbildade sig till språklärare, men det var på nåder och efter speciell prövning som han fick bli det. För Skolöverstyrelsens regler sa att folk med lyten inte fick bli lärare. Det här var 1965. Sen blev det faktiskt bara något år i katedern innan Bengt gick vidare med en utbildning på Sveriges Radio till språkproducent. Och han hade jobbat på radion en tid innan han fick chans att vara medproducent i en stor satsning då. Han skulle jobba med en komplett gymnasieutbildning i engelska som skulle sändas i radion. Men samtidigt som han skulle skriva på kontraktet för det jobbet så kom det ett erbjudande från De blindas förening, alltså föregångaren till Synskadades riksförbund. De ville ge honom ett jobb som skulle ha inriktning på forskning och folkbildning. Och här kom det stora vägskälet, och där valde Bengt handikapprörelsen, vilket inte uppskattades av riktigt alla.
Jag hade bland annat en mycket inflytelserik faster som var chef för arbetsvården i Stockholm. Hon blev väldigt besviken på mig. Hon menade att här bryter du en ny bana för synskadade och har chansen att verkligen visa. Och så ger du dig in i din egen rörelse. Det är mycket lättare att jobba där naturligtvis, på sätt och vis.
Du blev ju ganska synlig ändå i och för sig, men har du funderat på någon gång om hon hade rätt sådär?
Varenda gång när vi har haft väldigt begåvade, utåtriktade, duktiga ungdomar. Många av dem har varit ordförande i Unga synskadade. Så värvas de av förbundet. Istället för att de skulle ha kunnat, jag är övertygad om det, de skulle ha kunnat göra karriär ute i samhället, alltså med den begåvning som de har.
Ja, för det betyder ju också någonting att det finns liksom synskadade människor på olika och kanske oväntade positioner i samhället också ju.
Ja, nu fick jag väl lite revansch när jag blev riksdagsman och statsråd, men just då så, ja, även sen så har jag tänkt att visst, förbundet behöver naturligtvis sina duktiga representanter, men vi borde också backa upp mycket bestämdare folks, ungdomarnas karriär ute i samhället. Alltså. Det är bättre nu, det är fler nu som är ute, mycket fler. Men ja, under 70- och 80-talet reflekterar jag en hel del över detta.
Vad ångrar du under livet som gått?
Ja, vad jag kunde önska mig, det är väl att jag hade haft mer tid för min familj. Inte minst när våra tvillingflickor blev tonåringar och så. Jag hamnade i politiken på början av 80-talet. Och jag blev fullständigt absorberad. Och kanske hade behövts, eller inte kanske, jag hade behövts mer hemma. Så det är ett offer som jag kan känna att jag gjorde, men frågan är om inte jag kunde ha kompromissat lite bättre där.
Säger han som var med och utvecklade familjepolitiken då i sitt yrke.
Jaha, jo då. Ja.
Men har du liksom kunnat ta igen det där via barnbarn och så sen, eller hur?
Jag har i alla fall försökt. Och sen vi blev pensionärer så är det ju familjen som är vårt huvudintresse och umgänget med barn och barnbarn. Så ja, ta igen kan man inte. Våra döttrar hade behövt mer stöd, mer inspiration kanske. De har ju levt sitt liv vidare. Och den ena är ju för övrigt på väg in med stormsteg i politiken. Så att vi får väl se hur det blir med det.
Men vilken partifärg då, får man fråga?
Vänster.
Vänster. Mm. Vad ser du fram emot då?
I arbetssammanhanget så ser jag väl fram till att avsluta det här 12-åriga Sida-finansierade utvecklingsprojektet som vi håller på med och som nu är globalt på ett anständigt sätt. Men och privat så vill jag helt enkelt gärna komma närmare både mina barn och barnbarn. Vilka... Och så att man får ha hälsan förstås, det är ju det avgörande. Mm.
Har du det då? Eller är det, börjar någonting krypa på?
Någonting börjar krypa på. Det är det som gör att jag inte reser. Jag har hjärtsvikt. Och jag som har varit en ganska fysiskt aktiv person har nu nästan ingen kondis alls. Så att det är ju naturligtvis tufft. Men med mediciner och sådant så kan man hålla sig vid liv. Jag frågade doktorn, och länge kan jag hålla mig vid liv med de här medicinerna? Ja, sa han, 20-30 år kanske. Så vi får väl se.
Jag tänkte fråga, vilka är dina tre bästa ovanor?
Ja, det var en ovanlig fråga. En ovana är att jag... Och det, jag tror tyvärr att det har med min medicinering att göra. Att jag får, ungefär som du vet, gravida kvinnor kan få en förbläs för att plötsligt äta massa fikon eller vad det nu kan vara. Den typen av ovanor har jag just nu.
Cravings, som det heter på svengelska.
Ja, just det. Ja.
Men det är just fikon alltså? Eller?
Nej, det senaste är faktiskt apelsiner. Mm-hmm. Och det slutade med att min läkare en halvtimme innan hon skulle gå på semester, väldigt jäktad, ringde mig och sa att, men herregud, du har ju alldeles för hög kalciumhalt i blodet. Jaha, ja, du får omedelbart sluta med den och den medicinen. Jaha, ja. Och sen så funderade jag på vad i all sin dag är det som gör att den obalansen har uppträtt nu. Så jag ringde någon expert på mat och kosthållning och diet. Och då frågade jag, vad är det som gör att kalium stiger i blodet? Ja, det är framförallt ska jag nämna, det är apelsiner. Och då vet jag, åt 2-3 apelsiner om dagen då. Alltså. Och gärna med en citron också. Så att, det fick jag ju sluta med. Så det var en ovana, nu andra kommer jag inte på, tror jag.
Har du några bra vanor då?
Ja, jag är ganska plikttrogen med att gå upp på morgnarna och försöka komma igång. Ha morgonrutiner som jag gärna vill hålla. Och det kan vara frestande att vilja bara ligga kvar. Det hör ju till pensionärstillvaron det där, att det är inte alltid man har något att göra speciellt. Och då gäller det att ha tillräckligt mycket självdisciplin för att hålla igång. Alltså det tycker jag att jag gör någorlunda.
Om du fick chansen att träffa på Bengt Lindqvist, 17-18 år gammal, vad skulle du ge honom för råd då?
Kör på bara. Lita på dina erfarenheter och dina instinkter. Och ta dig fram. Du klarar mycket mer än du själv kanske tror från början.
För du trodde inte det när du var så gammal alltså?
Det är klart jag hade svårigheter på grund av min synskada. Bland annat i förhållande till tjejer. Kontakterna med andra blev ju lite speciella. Det hörde till saken att jag såg ju lite grann och ingen förstod att jag såg så illa som jag gjorde. Så att det är många sådana där missförstånd och så var det under den tiden. Det gjorde mig naturligtvis lite osäker i grunden just på den punkten.
Men ja, för att du började tappa synen lite grann när du var 8 någonting sånt där. Men hur länge hade du synrester kvar sen?
Ja, om du menar användbara synrester, det är ju också en diskussion om vad man menar med det. Men jag kunde uppfatta ljus, till exempel från ett fönster eller en lampa eller solen, fram till 45 år ungefär. Och sen mellan 45 och 50, det vill säga när jag var i riksdagen och i regeringen, så försvann resten av synen. Men det var ju så väl omhändertagen så att den verkliga stöten av att vara totalt blind, den fick jag inte förrän efter jag lämnat statsrådsposten.
För då försvann den där sekreteraren, va?
Ja, då försvann alla assistenter och statsrådsbilar och allt vad det var. Då skulle man plötsligt klara sig själv. Så då, som 55-åring, så fick jag käpplektioner och lära mig hitta till bussen hemma och sådär.
Ja, men hur var det? Alltså, kände du att du kom i fatt där ändå, eller hur var det tufft?
Jag tror att det märks fortfarande att inte jag är barndomsblind. Det märks på flera olika sätt, men också på min teknik och så. Jag är inte lika skicklig på att ta mig fram som barndomsblinda är. Men å andra sidan så har jag ju glädjen av att ha en hel del synminnen och så. Det är väl också en tillgång.
Hur gick det med liksom, om man tänker datorer och alltså sådana hjälpmedel? Har du kommit fatt där eller?
Ja, hjälpligt i alla fall. Jag gick en utbildning direkt efter min regeringstid och hade undervisning ute i Sundbyberg. Och där gick jag och lärde mig hantera en dator. Och det kan jag berätta att första gången jag lärde mig att scanna, så fick jag uppgift att ta med något papper som jag var intresserad av. Och det gjorde jag. Och scannade. Och sen fick jag fram denna text. Den kunde både talas fram och den kunde gå fram på punkt. Då blev jag så rörd så tårarna rann på mig. Det var första gången som jag kunde läsa en text sen, låt oss säga, sen jag var 9 eller 10 år. Alltså. Så det var en väldigt stor upplevelse. Så då lärde jag mig lite dator. Sen har jag inte följt med, utan jag är jättedålig egentligen på all sån där teknik.
Men du har en sån här liten milestone som du läser böcker med,
ja,
vet jag.
Ja. Men jag har en urgammal mobiltelefon.
Det var Helena Frank som träffade Bengt Lindqvist, och det blir mer av honom i ett kommande nummer där han reflekterar över handikapppolitik då och nu. Till dess finns det ett bonusinslag på vår hemsida där språkmannen och realpolitiken Lindqvist pratar om olika begrepp inom handikapprörelsen på svenska och andra språk.